When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Varmt välkomna till Efter sex.
Hej!
Hej!
Hur är läget?
Nej, men det är bra, hur är det själv?
Det är bra,
ja.
Ja, tycker jag.
Ja.
Jag har haft en migrän i ett par dagar.
Ja, det var ju helt sjukt vad den satt i.
Sån satan som inte ger sig.
Alltså det är ju, det kan vara så vidrigt. Jag visste ju inte det innan jag fick min första migrän. Då trodde jag visste inte ens att det var asjobbigt. Men nu vet jag att det är vidrigt.
Alltså jag trodde länge att migrän var en myt.
Ja, men samma här.
Jag trodde att det var typ världens bästa svepskäl för att slippa göra saker.
Ja, jag alltså, med.
Jag har ju liksom levt ihop med en morsa som har liksom brutal migrän. Och jag tyckte alltid att det var... Jag bara ett skäl för att få gå in och lägga sig i ett mörkt rum och att alla skulle vara tysta.
Ja, nej men jag vill be om ursäkt för det här nu.
Förlåt, ursäkta.
Ja, nej men verkligen, nu vet jag.
Ja, för att alla måste ta mig på allvar nu,
ja.
Det är fruktansvärt.
Det är verkligen det.
Ja.
Men det är bättre nu.
Ja, får jag bara ta upp en liten grej här innan vi drar igång på själva ämnet som ju är typ lyckopiller och sex i relation till varandra. Jag skulle vilja ta upp ljudet.
Ja.
Alltså vi har fått ganska mycket kritik för ljudet. Och det är absolut mitt fel. Alltså jag kanske ska presentera oss. Alex här.
Nej men vad är det här för jävla självhat nu?
Nej men det är inget hat.
Det, nej,
finns,
det,
ju, det finns ju en logisk förklaring till varför ljudet har varit som det har varit.
Ja.
Och det är för att vi dels använder olika mickar och jag vet att det är ett specifikt spår som folk har stört sig lite på.
Okay.
Ja. Och det är ju upptagningen ifrån swingersklubben.
Ja. Men där, alltså där bör man också lägga till tycker jag att när vi gör de här intervjuerna på plats så är det ju också en levande miljö. Alltså,
ja, men just det här fallet så hade det kunnat gått att justera om jag hade varit duktigare på att tjata på folk att prata in i själva micken. Men jag tar åt mig allt. Jag är jätteglad för feedbacken. Dels så innebär det ju att folk lyssnar.
Ja, det är jättekul.
Men jag vet ju själv som är nördig när det kommer till outputen i ljudet.
Ja.
Hur jävla störigt det kan vara. Men jag vill köpa en sån Zoom.
Ja!
En sån liten box som man kan ta med så man kan sätta in såna musikmickar till som enbart tar in ljudet som är framför.
Ja.
Så där ska jag göra. Det är nästan så att jag funderar på att starta någon form av insamling till skiten. Till er som älskar våran podcast men vill ha bättre ljud. Hör av er så kan jag ge er swishnummer till Zoom.
Ja men alltså det här är ju också alltså vad ska man säga, din startsträcka som är jättespännande. Alltså det händer ju grejer hela tiden. Vi lär ju oss också nya grejer hela tiden i och med den här dokumentären.
Ja.
Vilket är jättekul tycker jag. Och så här, ja, allt blir ju bättre och bättre hela tiden.
Ja, men det är väldigt mycket så här, att man lär sig ordning på saker. Alltså så här, okej, men det blir bättre om jag skriver det här först. Och sen lägger till ljuden. Eller det blir bättre om jag först dissekerar klippen, namnger dem, sätter dem in. Alltså så här, det är ju jätteomständigt för att fan vet med er att jag inte har någon jävla utbildning när det kommer till prodden. Jag är ju bara så hobbyproddat.
Ja, och ändå är du så jävla grym. Det är skitbra.
Tack, fan vad snällt. Men det var, jag vill bara påpeka att jag hör er. Och jag ska försöka göra så att ni hör oss lite bättre. Men jag vill också säga någonting som är kul är att alla som har skrivit om ljudet faktiskt börjar med att skriva att det är skitbra.
Ja.
Förutom. Och så då är ju en petitess som ljud liksom inte lika, det väger inte lika tungt som hur fina ord vi får.
Nej, men verkligen. Alltså jag blir lite rörd faktiskt. Alltså så här, jag, men jag tror att det är så här. Det här är ju ett projekt som betyder jättemycket för oss båda.
Mm.
Eller bara mig. Nej, det här betyder jättemycket för oss båda. Och det ligger så jävla mycket jobb bakom det. Och det är någonting som vi är väldigt stolta över också. Alltså varje avsnitt som vi har släppt så är det så här.
Ja.
Ja.
Ja, verkligen. Det är ju det här vi alltid har velat göra. Så ja. Jag tänker att det är så kul att det funkar. Och just nu är vi i en fas där vi inte är i fas, om man får säga så. Alltså där egentligen allting som ni hör på torsdagen är i princip skapat, alltså just ljudet. Som ni hör, som Matilda liksom läser in så där jävla snyggt. Det har hon liksom gjort på en one take wonder dagen innan. Och då har jag suttit liksom då natten till torsdagen och pratat ihop det med alla klipp och undersökningar som vi har gjort. Så att det är ju, jag längtar till att vi har svin mycket material på plats.
Ja.
Så att man kan liksom förarbeta det. Men det är ju en sån fasfråga som sagt.
Ja.
Det var ju inte meningen att vi skulle göra alla de här grejerna själva från början.
Nej, nej, det var det verkligen inte.
Så bear with us.
Ja.
Och som sagt var, ja, ni får väl höja och sänka lite. Det är väl ingenting mer med det.
Nej, men som sagt, det är riktigt kul att det är så många som lyssnar. Vi
ja.
Är jätteglada.
Ja, veckans ämne.
Mm.
Het potatis.
Ja, alltså, det här är ett ämne som jag tycker är så himla viktigt. Det betyder jättemycket för mig att vi gör det här ämnet. Pratar om det här?
Ja, och det som det handlar om, för någonting som jag också har blivit varse, det är att en del bara lyssnar på Efter Sex.
Jaha, fan vad kul!
Det är faktiskt jättekul att ni ser ett värde i det trots att ni inte har lyssnat på dokumentärformatet. Men, vi vet ju att dokumentärformat inte är för alla.
Så är det ju.
Och sen finns det ju de som bara lyssnar på dokumentärformatet men inte vill höra på oss babbla. Efter.
Vilket är helt sjukt.
Vilket är sjukt, men måste respekteras.
Så är det.
Nej, men i varje fall så kan jag ibland vara så inkörd i vad vi jobbar med. Alltså att jag tror att alla går omkring och vet saker som vi vet. Som till exempel det här som rör SSRI-preparat. Nu vet du det här. Alltså vi har sagt det så många gånger nu så vi är så actually simply preparat.
Alex har hört mig säga SSRI-preparat på 20 olika sätt tror jag. För att jag har sagt det så många gånger så till slut får man något sorts hjärnsläpp och det blir bara konstigt i munnen.
Ja, men just när det kommer till psykofarmaka i stort sett och sen påverkan på den sexuella hälsan.
Mm.
Det är någonting som jag har tagit som självklart att man vet om.
Mm.
Och det handlar nog om att vi i våra professioner har stött på det här problemet så många gånger.
Ja, det tror jag.
Samtidigt som så många absolut inte har någon aning om det.
Mm.
Vilket man ju också blir varse. Att när man läser alla de här studierna ifrån alla möjliga olika håll, så står det ju väldigt mycket så här att det här är ett problem som man inom vården har koll på, men som man inte pratar om specifikt mycket.
Mm.
Det tycker jag är intressant.
Ja, verkligen. Jag tycker det är intressant att så här, det är verkligen som du säger, att jag tror att innan jag började jobba i erotikbutiken eller sexbutiken, så visste jag inte om det här, kan jag säga. Men nu, som sagt, nu blir det ju en sån självklarhet, eftersom att vi också, vi pratar med så mycket människor och vi, ja, jag vet inte vart jag vill komma med det här.
Nej, men att du inte heller hade koll på det här förrän du behövde börja ha koll på det här.
Nej, det var något annat. Det var något jätteviktigt jag ville säga. Och nu bara... Ja, jag vill kanske bara känna mig viktig, jag vet inte. Det var säkert något bra. Jag säger till om jag kommer på det.
Matilda, kolla mig in i ögonen.
Jag kollar i ögonen.
Du är viktig. Yes. Du har betydelse. Och du kan massor. Och massor av saker.
Vad fint sagt.
Jag vet. Ja, man kan också anlita mig som livscoach.
Verkligen.
Nej, men, vet du, jag stötte på problemet själv. Alltså det här var, alltså jag hade hört det, som att jag har jobbat mycket inom vården och specifikt egentligen med kvinnohälsa framför allt, men också barn.
Mm,
mm. Och jag har ju absolut hört om problemet, om biverkningarna. Men det som jag, alltså när jag verkligen förstod magnituden av problemet, det var ju när jag drabbades själv utav det.
Mm.
Och det var en resa för mig, för även om jag visste att det kunde bero på läkemedlet i sig, så var inte det första jag tänkte på. Nej. Alltså att det var det som gjorde att, att mitt, min sexuella hälsa liksom, blev drabbad.
Får jag fråga vad, alltså vad det var för form av biverkningar?
Ja!
Du vet vad du vill.
Nej, för jag är, alltså jag är så privat. Nej, men det, för det första kanske det kan vara bra att veta varför jag liksom sökte det. För att jag tycker det också är viktigt.
Mm.
Och det var för att jag under, ja men egentligen sen jag debuterade med mens,
mm,
så har jag haft sinnessjuka, alltså hormonrubbningar. Alltså jag har drabbats av de fruktansvärt PMS som jag sen fick diagnosen PMDS för.
Mm.
Och det är alltså en grövre PMS som liksom drabbar ens liv på, det finns en punktlista för så här, man måste kvala in på typ 5 av de här 10.
Det finns alltid så här kriterier.
Ja, men precis. Så vi vet att du är tillräckligt stöd för att få den här diagnosen.
Nej.
Nej, men efter mycket om och men så fick jag ju hjälp för den. Mm. Och det som man får då är antingen p-piller eller psykofarmaka. Alltså,
förlåt. Jag sitter som en groda, men det var väldigt behagligt.
Ja, visst är det skönt att krypa upp lite?
Åh, så mysigt.
Ja.
Fan. Så, nej! Hallå, work with me. Så, nu.
Ja, och då fick jag ju sådana SSRI-preparat och då fick jag de som heter escitalopram.
Mm.
Det finns ett som är specifikt framtaget för PMDS som heter Premalex.
Mm. Mm.
Men där är liksom den verkande substansen escitalopram. Alltså, så jag fick de rena som heter escitalopram. Okay. För Premalex är skitdyrt.
Asså?
Ja, det är asdyrt. Det är bara så namnet. Bara, ja, du är en kvinna som har PMS-besvär. Då blir det 1 000 kronor extra för dig.
Men alltså, det är så sjukt. Det finns så dyra mediciner alltså.
Ja, men i varje fall så började jag på escitalopram. Och så som man behandlar PMS så tar man dem bara mellan liksom, ägglossning och typ 2 dagar in på mens.
Mm.
Så att det är en sån typ av SSRI som du kan
studsa mellan. Mm. Alltså inte använda, använda, inte använda, använda. Vilket ju inte går i korrelation med hur man behandlar depression.
Nej, men precis.
Då kan du inte studsa mellan liksom användning och inte användning. Jätteviktigt.
Ja.
Ja, men jag började märka att dels fick jag väldigt mycket torrare slemhinnor.
Mm.
Alltså jag kunde liksom inte bli våt.
Ja.
Per egen maskin. Men allting alltså. Inte bara slemhinnorna i underlivet. Utan också så här, ögonen blev torra. Torr i munnen. Det vet ju du hur jag behöver de perioderna. Ja. Jag behöver verkligen sänka liksom, dryck. För att det är helt sjukt.
Det är inte jävlar. Kul. Det är bara att det är så roligt att handla med dig. Med drickor.
Ja, man måste alltid ha en dricka närvarande. Men det behöver jag ändå. Men skitsamma.
Ja.
Men framför allt, jag tycker att glidmedel löser liksom de problemen.
Mm.
Det är ganska så här, det är lätt åtgärdat, tycker jag.
Ja, för det har man ju sett annars att de gör sig på olika apotek. Att det är mycket, man ser väl en del reklam, men att det är mycket så här återfuktningskrämer och mycket sånt.
Mm.
Men det behövdes, alltså det kändes inte nödvändigt liksom.
Nej, men vet du, jag visste inte om att de fanns.
Okej, ja.
För jag var ju en sån som liksom inte sökte vård för det här.
Nej.
Men jag gör sällan det, tyvärr. Jag är väldigt duktig på att försöka hitta på skit själv.
Dra en liten googling och ja, sen men bara, exakt, jaha, nej, exakt. Men det här kan jag lösa.
Ja, men då tar jag på mig min liksom låtsas läkarrock och bara går loss på mig själv. Ändra kost och allting. Mitt främsta problem med escitalopram är orgasmen.
Uh-huh.
Alltså, och det är så här att sex är nice. Det är skönt. Och sen ska man nå klimax. Och så är det som, du vet när man ska nysa.
Ja.
När man bara, när man nästan söker ljuset med ögonen för att det ska bli en sån jävla
liksom. Nysning. Liksom.
Men du vet när nysen dör. När man är så här,
Och fy fan, det är så jobbigt. Det är så himla jobbigt.
Det var min orgasm.
Men alltså, och det var liksom varje gång då, eller under tiden du gick på...
Alltså varje gång under tiden jag gick på escitalopram, de 2 veckorna.
Ja.
Men sen också typ 5 dagar efter så var det som att det var kvar i systemet liksom.
Aha.
Det var så jävla svårt att uppnå den.
Men hur blev det då? Jag bara öser på med privata frågor. Du får säga stopp om du vill.
Stopp min kropp.
Ja.
Nej, men kör.
Nej, men så här... För jag kan tänka mig då, du vet ju, jag har ju pratat lite om att jag kan vara i perioder och sådär med att jag har haft smärta under sex och att det gör att jag då inte känner att det är värt att ha sex. För jag tänker att men det kommer säkert göra ont så att det inte är värt det. För att det har varit sån hög smärta liksom. Kände du så då också när du började märka av de här bieffekterna att det blev så här... Ja, men det är inte ens värt att ha sex eller att onanera för att det kommer inte bli alltså, lika intensiva orgasmer som jag brukar ha.
Mm. Nej, alltså så här, vet du, det var nog mer tvärtom att det kändes typ inte värt att ta medicinen.
Aha.
Om jag ska vara ärlig. Så att om jag visste att... jag och Petter ska på spa, säger vi.
Mm.
Och så ska vi sova på hotell. Då började inte jag ens den perioden att ta medicinen för att så här, jag vill inte snuva mig själv på den. Då får jag må piss de andra dagarna så att jag kan få en fucking orgasm på spa.
Alltså det där,
i mitt hotellrum vill jag bara tycka. Inte på spat, men ni fattar.
Jag tycker att det är så hemskt att man ska behöva välja.
Ja, eller hur? Jo, fast vet du, jag tyckte att det var fett ovärt att onanera själv.
Mm.
Det gjorde jag inte under de perioderna. Och då blev det mera som att sexet fick bli något annat än just jakten på orgasmen.
Mm.
Vilket jag också tror gör mycket för utvecklingen av en. Men det är ju skitjobbigt när man verkligen vill ha en.
Ja, det är klart.
Jag tycker också just det här att välja emellan är jobbigt. Men jag tänker på rösterna som vi hörde i podden.
Mm.
Där vi hör... Säger vi namn?
Ja. Mm. Förnamn.
Ja. Ja, men till exempel där vi hör Theo prata. Det jag tycker att det är jätteviktigt att så här, det här är inte en det här är inte en propaganda för att man ska så här, slänga sin medicin åt sidan för att så här, kunna njuta av sex. Det är inte där som är frågan, tänker jag.
Nej.
Så jag tycker att det är viktigt att höra honom säga att så här, det är värt att ta medicinerna. Därför för att jag kanske inte ens hade funnits här.
Mm.
Och det är någonting som jag tycker vi behöver lägga ganska mycket tyngd i, att så här, det här är verkligen inte så här, ta inte medicinerna för din sexlust kommer att dö. Det handlar inte om skrämselpropaganda om huruvida du ska gå på ett läkemedel eller inte, utan det handlar om är att vi vill lyfta just sexuell hälsa på ett vårdplan också. Mm. Alltså för att det glöms bort väldigt ofta att det också är en väldigt stor del av människans välbefinnande. Och där tycker jag att ordet sexliv förstör mycket för oss. Mm. Att vi har valt att kategorisera in sex som ett annat liv.
Mm.
Alltså vi säger ju inte så här, men vårat matliv.
Nej.
Eller vårat sovliv. Eller vårat träningsliv, alltså också viktiga aspekter av att vi ska kunna fungera och navigera i vardagen på ett hälsosamt sätt. Där jag tror att vi sätter en jävla barriär emellan vårat liv och det som händer med oss rent sexuellt, som att det inte hör till.
Mm.
Och det tror jag förstör på jättemånga plan. Och kanske specifikt när det kommer till vården. För jag tror att många resonerar som så att mitt sexliv är privat.
Mm.
Att mitt sexliv är något annat som inte går att förena med övriga delar och aspekter av livet. Och att det ska inte påverka. Trots att
det gör det väldigt mycket.
Allt du gör påverkar det som vi har valt att kalla för sexliv.
Mm.
Och det tänker jag bara i så här stamspel ihop med partner, så spelar ju början och mitten på dagen jättestor roll för om lust för sexuell aktivitet ska infinna sig när du släcker lampan och går och lägger dig.
Mm.
Ja, men hur många gånger har vi inte hört liksom så här, hon vill aldrig ha sex med mig. Men vad fan gör du för att hon ska vilja sex med dig då? Jag petar på henne lite när vi släcker lampan.
Mm.
Men du måste ju engagera dig rent sexuellt i din partner om dagarna med, för att man ska ha någonting att längta efter.
Mm.
Tänker jag.
Ja, nej, men jag är helt med dig. Jag är absolut, absolut. Och jag tycker det är... Nej, men som sagt, det här är ju verkligen inte... Vi har ju inte gjort det här avsnittet för på något sätt... avråda människor från att ta sin medicin eller från att börja medicinera eller liksom så. Det är ju inte det det handlar om, utan vi vill ju verkligen lyfta det här för att det är ett väldigt viktigt ämne och för att det är så tråkigt och lätt hänt att man känner sig ensam i situationen och heller inte vågar söka hjälp just när det kommer till sitt sexuella välmående.
Ja, och där tänker jag säger en del. Jag tänker på en artikel som vi använde oss av.
Mm.
Där det framkommer att de utav alla de som använder sig av SSRI-preparat, att det är mellan 30-80% som drabbas av sexuella störningar, tänkte jag säga, men det blir jättefel. Men av liksom sexuell ohälsa.
Ja, ja.
Jag ringa Nova igen. Bara förklara för mig vad en sexuell störning är. Nej, men jag menar så här. Och där ser man ju också på hur liksom inte fastslaget det är. Och att däremellan så är det sånt, ett sånt jävla mörkertal av människor. För de enda man egentligen kan göra den här studien på, det är ju de som söker hjälp för det. Och det är väl det som är kärnan i vad vi vill åt. Det är att för att kunna göra någonting åt det, så måste man lyfta upp det på bordet. Vi kan inte hålla på och gömma det i det här privata och det som ska vara liksom mellan mig och min partner och så här, sex är en väldigt stor del av vad som gör oss till människor. Vi är ett utav få djur som använder oss utav sex för annat än fortplantning.
Mm.
Vilket ju indikerar på att det är en väldigt mänsklig och viktig del utav oss. Och kollar man på Folkhälsomyndighetens sida så har ju de också lagt väldigt stor vikt vid människans sexualitet. De har satt upp riktlinjer för vad som är våra rättigheter men också skyldigheter gentemot varann. Och där i så står det väldigt tydligt att vården också ska vara med och verka för att främja sexuell hälsa. Och jag tror inte att vi använder oss av den rättigheten tillräckligt mycket för att vi tänker att det inte är någonting som angår vården eller som vården kan hjälpa oss med. Och det tänker jag att vi verkligen vill åt. Att för att kunna, alltså för att kunna göra någonting utav det, för att kunna driva på forskning, för att kunna sätta det här i liksom, vad ska man säga, alltså i ett främre rum. Alltså där det blir så här, det här är ett reellt problem, så måste vi börja prata om det som ett reellt problem.
Ja.
Och det tycker jag blir skittydligt när vi hör Sofie prata om hur mycket det kan ställa till i ens relation till varandra.
Ja, absolut. Ja, jag tyckte det var, ja, det är så himla, det är så viktigt. Det är så viktigt att höra det här.
Ja. Jag känner att du är här för att bara säga att det jag säger är väldigt viktigt, Matilda.
Men jag tycker det är så jävla härligt att höra din röst i podden. Det är så mysigt. Jag mår så bra där. Så jag bara sitter så här. Jag sitter med benen upp på stolen, njuter, lutar mig tillbaka, lyssnar. Så nej, så här är din röst.
Men någonting som jag också reagerar på, det är när Sofie lyfter att hon blev varse liksom att det här var ett problem för andra när hon började kommunicera med andra i typ så Facebookgrupp. Att så här, ja men det är bra, då har dialogen börjat, alltså då har vi börjat prata om det. Men det här måste ju komma fram till vården. Och det blir också så nedslående på något sätt. När vi till exempel när vi pratar med ungdomshälsan. Där de liksom svarar. Vi fick prata med en kvinna som ju också är sexolog. Vilket indikerar på att man tycker att sex är en väldigt viktig och vital del. Liksom. Där hon som sexolog på ungdomsmottagningen faktiskt säger att så här, vi som jobbar här, vi tycker att det är jätteviktigt att prata om de sexuella aspekterna innan man liksom, skriver ut de här. Vi tycker att det är jätteviktigt att lyfta den problematiken. Vilket ju jag ser extremt positivt på. Men samtidigt så är det inte de som skriver ut de här.
Nej, men precis.
Där man önskar att de som kommer ifrån den andra sidan av psykofarmaka, alltså de som sitter på makt att skriva ut och liknande, också resonerade likadant. Men varför tror du att den sexuella hälsan är så sekundär när det kommer till vården?
Jättesvårt att säga. Här kan man ju bara liksom reflektera kring det. Men
det är det efter jag sex och tillfället.
Jag tänker att mycket handlar om att man lägger stor vikt vid att hitta en behandling som kan hjälpa till vid det, vad ska man säga, det man söker vård för först. Vi säger om det är vid en depression, att man, det är så himla viktigt att man liksom hittar någon form av läkemedel som hjälper till där, som kan underlätta när det är så himla tufft.
Sen kan jag personligen tycka, jag vet ju inte hur det är liksom på alla ställen. Jag tror att många absolut berättar om det innan, jag vet inte hur det funkar. Men jag personligen hade verkligen velat veta om eventuella biverkningar som kan påverka min sexuella hälsa. Liksom.
Mm.
Det tycker jag är superviktigt. Men jag tror att det handlar mycket om att man fokuserar på att behandla till exempel då depression och så vidare i första hand.
Mm. Ja, jag tycker det är så svårt att sätta fingret på vad det är, för jag tror att alla som vi har frågat som jobbar och verkar inom vården tycker att det är en viktig aspekt. Mm. Och jag vet inte om vi bara har haft liksom tur med dem som vi har pratat med, att de så här, men vi tar upp det innan och vi tycker att det är viktigt och så här. För när man lyssnar på människor runt omkring så verkar det vara en sån jävla maskin att ens bli liksom hörd.
Ja.
När det kommer till nästan så att man tycker att så här, men det är väl det minsta av problem. Trots att man liksom trycker på att så här, det här är ett problem. Ett problem för mig. Och det som också så här, kan bekomma mig är att man hela tiden behöver liksom... Det är inte brasklappa. Nu är jag tillbaka med det jävla ordet, men det här är så här...
Jag trodde du hade gått vidare från det ordet.
Nej, man kommer aldrig gå vidare. Nej, men det är så här... Där jag förstår att det kanske inte är jätteviktigt för alla, men det är jätteviktigt för mig. Att så här, vi måste kanske släppa den lilla detaljen om att ha förståelse för alla andra i alla jävla aspekter. Kan det inte bara få vara så här? Det här är
jätteviktigt för mig.
Det här är jätteviktigt för mig. Det måste du... Släpp alla andra, för du är där och söker vård för dig själv.
Mm.
Det jag tycker att så här, om man vill att vården ska ta en på allvar, då måste man fan börja ta sig själv på allvar också. Det är lite så att inom vården så jobbar man väldigt mycket med vart brinner det mest. Det jag tror att man behöver bli lite bättre på att bygga upp sig själv, vilket kan vara astufft. Alltså det kan vara astufft att bygga upp sig själv för, men man måste nästan sätta på fucking Eminem och bara ge sig själv upp örfilar innan man går in. För där behöver du kriga för dig själv. Mm. Alltså inom vården så behöver du säga, det här är ett skitstort problem för mig.
Mm.
Det som sker nu har en sån jävla stor påverkan på min relation. Jag vill knappt se min partner. Alltså bara tanken på att ha sex med min partner får mig att må illa. Och det har aldrig varit så förut.
Mm.
Och det förstör. Och det främjar inte min psykiska hälsa. hälsa. Vad kan vi göra åt det här?
Ja.
Och det, jag tror att vi behöver bli bättre, för jag tror att vi som svenskar är ett folk som är väldigt så här, ja, det är lite jobbigt för mig, men jag kan leva med det om det inte går att göra någonting åt.
Men alltså, vill du veta en intressant sak? Nu ska jag bli lite personlig här.
Ja, gå loss.
Ja. Nej, men så här, att jag tyckte att det är så himla intressant och viktigt ämne att prata om ju. Och någonting som gav mig en så här riktig tankeställare, det var en diskussion vi hade här hemma. När jag hade så mycket, mycket smärtor under samlag. Så att det verkligen var så här, nej, det här skiter jag i. Det är inte värt det liksom, att ha sex just nu. Och liksom, det sjukaste av allt är så här, jag jobbar med att prata om sex. Vi pratar om sex hela tiden. Jag tycker inte att det är jobbigt, men på något sätt så blev det skitjobbigt för mig att söka vård för att jag hade ont. Att jag hade de här liksom besvären. Och jag vet, jag kan fortfarande inte sätta fingret på varför. Är inte det konstigt eller?
Jo, men jag undrar om det är att vi har tagit sex och satt det på någon slags pedestal som också ska så här symbolisera hur bra en relation mår.
Ja.
Och att vi alltid när vi pratar om sex så ska det alltid vara i en... Med liksom en positiv klang. Det får aldrig vara liksom.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC.
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Så här, fan vad sex kan vara destruktivt och fan vad sex kan ge en hjärnspöken. Och så här, vi pratar ju om det.
Mm.
Men det är ju för att man inte gör det. Det är därför vi ser att det finns en vikt i att man gör det. Där det liksom är, där man sitter med sina tjejpolar och snackar. Och då är det liksom så här, min kille har så himla stökig och min kille kan hålla ut så här länge. Och vi har så här bra sex och han gav mig 14 orgasmer och hitan och ditan. Istället för att kanske prata om så här, vart det brister, vart problemen ligger också.
Mm.
Alltså vi måste kanske platta till sex. Putta ner sex ifrån den här pedestalen och låta den leva som alla andra jävla känslor gör.
Ja.
Alltså så här, kan det inte bara få vara en del av vilka vi är där det kan vara skit och jättebra.
Mm.
Och jag tror också just för att vi har gjort det så jävla privat att det är jävligt svårt att prata med någonting så allvarligt som så här, med någon som har så här utbildat sig i 45 miljoner år för att bli läkare. Och så ska jag komma med mitt lilla problem när folk dör.
Ja.
Och det är liksom så här, du kommer också dö någon gång. Ta det då, men se till att göra ditt liv så jävla bra som möjligt under fucking tiden.
Ja.
Men det är jättesvårt att prata om det. Jag kommer ihåg det efter förlossning och allt sånt där. Så tyckte jag att det var också att det var såhär, typ jag har fött ett barn som är friskt och allting blir bra, men jag har ont när jag har sex och det känns så jävla sekundärt, men det är ju också viktigt.
Mm.
Alltså såhär, varför är det så att vi är så jävla beredda att sopa någonting så viktigt under mattan? För man kollar på undersökningar bara i Sverige om så här, hur viktigt tycker vi att sex är?
Åh, gud, ja.
Så är det en rungande majoritet som svarar att det är jätteviktigt.
Mm.
Så jag förstår inte riktigt. Jag förstår inte riktigt varför vi har kommit att bete oss så här kring någonting så jävla mänskligt och biologiskt rotat som liksom sex.
Men tror du att så här, det hade varit en bra lösning, eller inte en lösning, men ett bra tillvägagångssätt att man tar upp sexuell hälsa och sexuell ohälsa för den delen, alltså mer, vad ska man säga, men på läkarbesök och liksom sådär, att man gör det mer som en rutin för att det ska bli mer avslappnat och ett mer så här, ja, men vissa ämnen kan ju folk känna att det är lätt där om någon annan tar upp, om någon annan frågar, hur känner du kring det här, än att man själv ska behöva säga, åh du förresten, sen råkar det vara så här.
Ja, alltså absolut, jag tycker ju att det borde vara, när man går på de här hälsocheckarna som oftast finansieras av företag till exempel, att man får gå och göra en sån så här hälsokontroll eller liknande, där tycker jag absolut att det ska på det här formuläret finnas någon del som berör din sexuella hälsa. Och sen, alltså förutom det som rör liksom sjukdomar, ja, det är klart att den ska vara med, men jag menar så här, vi har på något sätt tryckt in sex när det kommer till vården i ett fack som har med allt som är liksom könssjukdomsrelaterat. Ja. Något annat som vi faktiskt är ganska duktiga på inom svensk vård att validera människor i, det är erektionsproblem.
Mm.
Och där kan vi ju bara spekulera i varför man tar hänsyn till den typen av sexuell ohälsa. Mm. Även om jag tycker att den är jätteviktig.
Ja.
Så gör vi ju det. Det vi är duktiga på. Söker du hjälp för erektionsproblem så kommer du att bli tagen på allvar. Och man kommer att göra insatser för det.
Men när det kommer till svårigheter att få utlösning, vet du hur det funkar då? Jag tänker jag frågar dig som ändå har du koll på liksom medicin och vård mer än vad jag gör.
Ja, men där tror jag att du behöver där behöver det vara liksom någonstans rotat i reproduktion.
Mm.
Alltså det hör väldigt mycket ihop med om du försöker skaffa barn till exempel.
Men inte annars.
Svårt att säga, jag vågar inte svara på det. Ja. Men jag vet att där man lägger vikt vid det, för det handlar ju verkligen jättemycket om just fortplantningsförmåga.
Okay.
Så där kan jag tänka mig att man tar absolut seriöst. Men sen vet jag i korrelation med lyckopiller eller cytostatika och liknande så vet jag inte om man ser det som sekundärt.
Mm.
Det vågar jag inte riktigt svara på. Men där du sa så här, tror du att det skulle vara någon hjälp att man tar upp det där? Ja, jag tror att det skulle vara till jättestor hjälp om man gjorde det till en naturlig del av vårdkontakt.
Mm.
Och inte bara när man söker typ hjälp på gyn.
Nej.
Utan i alla instanser utav vården. Så tror jag att det skulle förebygga väldigt mycket när det kommer till stigmat kring sex.
Mm.
Men är det någonting som jag tycker att vi bör ändra på? Eller där jag tycker att vi behöver få in just den här öppna dialogen kring sexuell hälsa. Så är det i skolan.
Mm.
Då handlar det ju jättemycket om, alltså vi har ju alltså inbyggda lektioner som är just den här det som på min tid kallades för sexualkunskap.
Mm.
Nu vet jag att man har byggt ut den, men jag kan inte komma på vad den heter, men man har klämt in liksom samtycke och någonting mer i det här, vilket ju är toppen.
Ja.
Och jag vet att man till och med har liksom temaveckor på det.
Mm.
Men jag tror inte att det är lösningen, utan jag tror ju att precis som hemkunskap,
ja,
som är ett stående ämne terminer ut, att just sexualkunskap bör vara ett stående ämne ifrån mellanstadiet.
Mm.
Där vi inte bara pratar om det liksom, det som man kan ta på.
Mm.
Alltså det kroppsliga. Hur det blir ett barn till. Det är skitbra att vi pratar om hur ett barn blir till.
Ja.
Där vi inte bara pratar om könssjukdomarna. Där vi inte bara pratar om den juridiska aspekten av samtycke. Utan där vi också pratar om lust och njutning.
Mm.
Men också så här vikten av. Men också så här, vad gör, vad kan sex fylla för funktion hos dig? Vad händer i kroppen på liksom hormonnivå? Och vad händer alltså kognitivt i hjärnan under sex?
Mm.
Eller när du blir kåt. Istället för att bara säga, då blir du med vagina våt, eller då får du med penisstånd.
Mm.
Alltså så här, det blir så jävla platt på något sätt. Det jag tycker att man måste gå in liksom lite mer på att så här, det här händer i din kropp och då ökar blodtillförseln. Det som händer är att serotoninnivåer och så vidare ökar. Alltså så här, där man får lära sig mer om människan och sexuellt beteende, det som vi håller på med väldigt mycket. Vad sätter det här igång hos dig? Vad sätter ett samtal igång hos dig? Hur tar du reda på hur du kan behandla din partner inom sex?
Mm.
Hur kan du ta hand om din, men också ta hänsyn till din partners sexuella hälsa? Alltså så här, det här behöver vi prata med våra barn om, Och det är också där vi gör så jävla fel när vi pratar om sexliv. Att vi bara skiljer på det rätt och slätt. Bara det här angår inte dig förrän du börjar ha sex. Ja, men vi måste ju fortfarande navigera barnen. Vi behöver ta dem i hand och navigera dem så gott vi kan i rum som vi inte längre är tillåtna i efter 15. Alltså så här, det finns inte på kartan att jag kommer följa med mina barn in i sovrummet eller vart de nu må hända ha samlag en dag. Men jag vill liksom inte att samlaget ska vara för samlagets skull, därför för att så här, nu får jag ha sex. Nu har alla andra haft sex men inte jag. Men så här, jag vill att du ska ha ett fucking syfte och mål för vad du vill ha ut med den här jävla sektionen som du ska ha nu. Du skrattar.
Nej, jag tycker det låter jättehärligt. Jag tycker att det låter som så här rapportskrivning i skolan, alltså i mitt plugg just nu. Men jag tycker att det är jättesmart. Jag bara tänker att det är jättemånga som borde prata med sina barn så här. Alltså så att de verkligen,
ja,
jag vet inte, vågar prata om det, hör att det inte är farligt att prata om det, att det är så naturligt. Alltså,
visst, och sen också det här, fan, vi vet du vad vi borde göra? Och det här att ta steget långt, men du vet att jag alltid går dit.
Ja, det är sjukt att du alltid gör när micken står på också, då blir jag så nervös. Vad, du ska säga. Vad ska vi göra? Säg.
Jag tycker på riktigt att när man går i nionde klass, jag skulle nästan kunna säga åttan, och vara bombsäker på att vi alla har exponerats för eller sökt upp porr medvetet. Jag tror att vi på riktigt behöver visa upp porr med någon som kan navigera dig i det pornografiska rummet.
Okej.
Här ser du att det här sker.
Mm. Vad tänker du kring det?
Precis, kan vi bara pausa här och prata om vad vi precis har sett?
Mm.
Var det något samtycke med i det här? Var kvinnan i fråga med på att hon skulle bli dragen i håret här? Därför för att jag tror att vi behöver vara väldigt, väldigt tydliga med vad som är fiktion och vad som är realitet.
Ja.
Där man också kan använda sig av vanliga filmklipp.
Ja.
Hur går det till här? Ja. Det behöver inte vara liksom ett regelrätt samlag vi kollar på. Vi kan faktiskt använda oss utav filmen också. Vilket det ju också är på ett sätt. Men du förstår vad jag menar. Det jag tror det är väldigt viktigt att pinpointa i ett rum som vi ska släppa ut våra barn i.
Mm.
Där vi bara är så, där det florerar klipp just nu på sönderslagna tjejer på fucking TikTok, där det ska symbolisera hur jävla wild and crazy sex du har.
Mm.
But det här är inte hur sex ska vara.
Mm.
Men också kanske informera om att det finns någonting som heter BDSM.
Ja.
BDSM går ut på det här. För att kunna utöva BDSM så måste du vara jävligt utbildad. Och då kan vi skicka dig till Marika Smith.
Ja.
Som kan pinpointa områden med fucking millimeter på. Här kan du ge smisk. I syfte att. Ger du smisk här 2 centimeter över, då kan du åsamka ryggskador här. För att det sitter en nerv här. Alltså så här, barn tror nu att sex, att våld i korrelation med sex är en springande punkt för hur sex ska vara. För att vi hela tiden sätter ett skiljetecken mellan sex och vanliga livet. Sexliv, vanliga livet. För det har man också mycket den här I want a lady in the street but a freak in the bed. Jag förstår, det låter väl nice, men vet med dig att du behöver inte gå in i någon annan konst. Du blir inte en annan människa. Nej. När du har sex. För är du en blyg person rent generellt, då kommer du att vara där i sexuella sammanhang också. Är du en crazy person, like Antis crazy Russian friends.
Ja, du skulle säga som mig.
Nej, men så här, då är sannolikheten att du, om du är en äventyrlig person, så är sannolikheten större att du faktiskt är äventyrlig i när det kommer till sex också.
Ja, men det enda sådana, alltså, uttryck bidrar med, det är ju någon form av osäkerhet i människor att jaha, jag är inte bra nog som jag är mig själv.
Mm.
Så därför måste jag gå in och vara någon annan. Jag behöver gå in i någon sorts roll här. Jag behöver låtsas tycka om någonting jag inte tycker om. Jag behöver anpassa mig för att det är så man ska vara. Och det är inte sanningen.
Ja, och det var ju det. Vi pratade ju lite om det i podden med det här nu. Vi har ju också exempel på det. Att det är inte bara nu, utan både Tio och Sofie började ju med de här SSRI-preparaten väldigt, väldigt tidigt.
Mm.
Alltså... just åldersspannet 15 till 26 är de som ökar allra mest i användningen av SSRI-preparat.
Mm.
Och det i sig är ju en diskurs om varför det ser ut så. Det är ju en jätteviktig grej att ta. Men just när det kommer till sex och att lära känna sin, lära känna sin orgasm, mm, sin njutning och vad man tycker om, det är ju att du... Idag är det så många ungdomar som går in i det, alltså i att vara i sexuella sammanhang med de här preparaten som redan har satt en barriär mellan dig och din orgasm.
Mm.
Vilket gör att man istället för att kanske gå igång på eller ha sex i med liksom njutning som syfte eller mål, så blir det att man lägger större vikt vid det som man tror att sex ska vara.
Mm.
Och det tycker jag är skitsorgligt. För jag tycker också att det är någonting som vi verkligen behöver prata om. Vi måste verkligen prata med våra ungdomar om sexuell njutning. För vi kan inte förvänta oss att våra 15-åringar ska gå ut och ha hälsosamt sex när vi aldrig har lärt dem hur.
Mm.
När vi aldrig har lärt dem hur vi samtalar inom sex. Mm. Där vi bara har adopterat det här stönet som vi hör i porr.
Mm.
Alltså by the way, ett stön som jag nog bara har hört naturligt när kvinnor föder barn. Alltså förstår du vad jag menar?
Ja.
Och det tycker jag är väldigt så här. Det är också en grej som man också kan diskutera, just så här, vad stönet ger oss. Mm. För jag vet att vi har fått extremt mycket kritik när vi har pratat om stönet som någonting adopterat.
Mm.
När folk är så, men jag går igång på att stöna. Eller typ så här, ja, det är väl skitbra att du har hittat ett syfte med ditt stön.
Mm.
Men stönar du för att du vet om att du går igång på det? Eller är det för att du har lärt dig från porren att det är så här man bekräftar sin partner?
Mm.
Och hur ska din partner veta om du bara lägger på det här stönet? Om det är bra eller inte bra?
Ja, alltså verkligen. Och jag tycker... Oj, förlåt. Nu håller jag på att röra på mig igen. Men jag tycker också att det blir så här... Det blir också en väldigt svår... Det finns så många sätt att kommunicera under sex. Vare sig det är med liksom kroppsspråk, mimik, med ord... Men hur du än väljer, när det kommer till stön, så finns det också en så hårfin gräns. För att om du stönar för att ge en, liksom, en reaktion, en bekräftelse till din partner att det här tycker jag om, det här går jag igång på, det här är skönt. Så om det så skulle bli att det är någonting du istället får ont av sen.
Mm.
Och det blir ett högre stön, men det blir en reflex istället att aj, det här gör ont, men det blir i form av stön. Så kan ju det misstolkas i ett sätt att så här, ah, det här var toppen skönt.
Exakt.
Då kör vi på. Så det, ja, som sagt, det är jätteviktigt med att så här, resonera med sig själv och så här, vad är syftet kring just det här stönet, och
ja,
kan vi kommunicera på fler sätt?
Ja, men det är det som jag brukar trycka på, att stönet är ett utomordentligt sätt att kommunicera på. Om man tycker att det är svårt att kommunicera, återigen, vi har gjort skillnad på hur man kommunicerar i sexlivet, ja, och det vanliga livet. När folk säger, jag vet inte hur man kommunicerar det, men hur fan kommunicerar du när du säger, skicka saltet?
Mm.
Eller, oj, det här var lite för starkt för min smak. Ja. Alltså så här, du, inga problem, eller
jag
hur?
Jag tänkte på en jätteintressant grej där. Mm. Jag pratade med min sambo om, det var ett helt annat ämne, men då så sa han typ så här, men jag tycker det är så svårt och liksom så här, jag vet inte hur jag ska prata om det här.
Mm.
Och då så sa jag bara så här, men det är också ett sätt att kommunicera, att säga jag vet inte hur jag ska kommunicera kring det här, men jag vill väldigt gärna prata om det. För bara genom att lyfta det, att säga jag tycker det är jättesvårt att kommunicera kring det här, så kommer ni på ett naturligt sätt att komma in på ämnet. Det kommer vara lättare att börja lyfta upp det på bordet och bara okej, här har vi det här ämnet. Verkligen. Det här har vi jättesvårt att prata om. Varför tycker du att det är svårt? Vad är det, och vad önskar du? Alltså det blir en lättare grej liksom.
Ja, alltså absolut. Och det tänker jag också just där när det här med att många har svårt att kommunicera under sex, för att det är så himla mycket. Det är som att det vi presterar i samlaget bär på så jävla mycket stolthet och skörhet.
Ja.
Att så här, minsta lilla kritik eller alltså så här, minsta lilla så här, man säger om någon annans prestation ja. Någonstans kan rasera hela ens självbild när det kommer till hur man är som sexuell partner.
Mm.
Och det är ju också någonting som är så jävla svårt att komma åt. Och jag tror också det har jättemycket med att vi inte börjar kommunicera med våra barn i tidig ålder. För att det här är bara någonting som vi förväntas kunna.
Mm.
Trots att vi aldrig har gått igenom det. Men just när det kommer till att navigera med stönet, så tror jag att vi behöver lära om. För nu vet vi hur vi stönar. Ja. Alla vet det. Vi har hållit på med det sen vi började ha sex. En kille behövde knappt liksom titta på en. Man bara, mm! Alltså, eller som du säger, att också stönet har liksom ersatt aj
ja.
I många lägen. Det jag ändå tycker att så här, vi kan ta det här stönet och börja kommunicera med det. Att bara stöna när det är någonting som du vill ha mer av.
Mm. Punktmarkera.
Precis, för där, och vi är så rädda för tystnad.
Ja.
Men som du säger, att bara lägga upp det här, jag vet inte hur jag ska kommunicera om det, att det är också en form av kommunikation, så är ju också tystnad en annan form av kommunikation.
Mm.
Vilket också leder till att man vill ha stönet där. Kanske då som man framför allt, så blir man ju väldigt bekräftad utav det här stönet som man har lärt sig att så här, men det här gör kvinnor när de tycker att det är skönt, för det har jag sett på porr.
Mm.
Då kanske man vill jobba lite mer för stönet och då under tystnad söker nya vägar som gör att stönet kommer tillbaka igen.
Mm.
Och det tror jag är det absolut viktigaste, men också att när man har sex som par, eller fler om vi ska hänvisa till swingersklubben, där man är jävligt kommunikativ.
Mm.
För att man är så jävla bra på sex. tänkte säga. Nej, men så här, det handlar ju inte om vad du gör för fel eller rätt i sängen. Det handlar ju om vad vi som lag någonstans ska göra för att vårt sexliv ska bli otroligt bra.
Ja, verkligen. Bra sagt. Men vet du, jag tyckte det var så skönt att så här, när vi pratade med Theo så berättade han att det var så himla viktigt det här att liksom, om man lever med en partner till exempel, eller ihop med en partner, att man vågar lyfta det här. För att återkomma lite till
just till ämnet.
Ja, vi är också rätt så här iväg, men kring olika biverkningar man kan få av SSRI-preparat till exempel.
Ja.
Att just så här, att försöka att vad ska man säga, att inte oroa sig för mycket över en partners reaktion. Utan att så här, ja, det, våga lyfta det. Jag tyckte det var så viktigt att bara få höra det liksom.
Ja, alltså, och där kommer vi också in lite på det här med att man tar minsta lilla sån kritik.
Mm.
Där han liksom, jag tycker bara att det var så enormt modigt överlag att ens prata om det. Och kanske specifikt som man, där just det är ett sånt jävla stigma kring erektion och utlösning. Där han då faktiskt delar med sig av att hans dåvarande partner i fråga tog det som liksom en hint om att hon inte var tillräckligt attraktiv eller att hon inte var liksom knullbar på det sättet. Dels så behöver vi kvinnor sluta med det. För vi är så jävla duktiga på att överanalysera allt som händer kring mannen. Det är alltid någonting med oss att göra. Och det är har specifikt alltid med att göra att vi är fula. Alltså den måste vi lägga ner. Men jag tror just att du kan, alltså som han säger och där du tog upp just där, att så här, läget ser ut så här. Men det tror jag också har väldigt mycket med stigmat kring psykisk ohälsa. Att man helst inte tar upp det på bordet eller säger ens att så här, bara så du vet så går jag på de här medicinerna. Men och så säger han ju, det är ju liksom ingen som blir arg.
Nej.
Det är ju bara en bra, alltså en förklaring till vad som händer.
Ja.
Så ja, verkligen. Det tyckte jag var stort och bra. Jag har tänkt på en sak under den här gången.
Säg.
Att när vi har forskat på siffror så har vi liksom blivit varse att det är en sån himla skillnad på hur många kvinnor kontra män som använder sig av de här psykofarmakan.
Ja, verkligen. Det var ju forskningen var visade ju på att det var, eller statistiken, ska man säga, forskning, statistiken av forskningen.
Ja.
nu börjar det. Nej, men visade ju på att det var dubbelt så många kvinnor som män.
Ja.
2021.
Ja, och det tycker jag säger så mycket. När vi också har fler män som faktiskt tar livet av sig. Och jag pratade om det här med min partner hemma. Där man bara så här, du kan ju bara egentligen ha teorier kring varför. Men jag tror att vi kvinnor är väldigt mycket bättre på att prata sinsemellan om hur vi mår. Vilket gör att vi i våran tur får mer på fötterna. Alltså vi får höra flera som säger så här, men så mådde jag med. Och då gick jag hit och då fick jag den här hjälpen.
Ja.
Så jag tror att vi söker hjälpen snabbare.
Jag tror att det är så himla viktigt att man får höra, alltså det här, ja men så har jag det med, eller så har jag också haft det. Att det just den här känslan av ensamhet, jag tror att den är jättehemsk, jättetung att bära. Och det är ju som du säger, man kan ju bara reflektera kring det, men alltså det känns som att kvinnor kanske pratar mer om såna grejer generellt, vilket jag tycker är jättesynd. Jag tycker det är så viktigt att man känner att man kan prata om sådana här grejer. Det är jätteviktigt.
Jag tycker att vi har en sån toxisk jävla miljö när det kommer till könsroller.
Ja.
Och vad som förväntas av en.
Ja.
Och trots att vi lever i ett samhälle där kvinnor jobbar idag. Så finns det fortfarande en sån överhängande det om att män ska
vara så himla hårda, tuffa.
Precis, och att just att man har valt ordet, att man har sammanflätat ordet man med att bita ihop. Att vara man nog.
Ja, det är så hemskt. Det är så hemskt. Alltså, man kan inte ens föreställa sig vilken vidrig press det ger. Alltså, det blir en så himla konstig bild av människor.
Ja, alltså även trots att vi lever i ett samhälle där kvinnor lever under det som man brukar kalla för patriarkala strukturer. Alltså att nästan alla fördelar utav liksom systemet går och tillfaller män. Så finns det ett ändå, vad ska man säga, det finns fler sätt att få vara kvinna på än vad det finns sätt att få vara man på och ändå få vara man.
Ja. där det så väldigt mycket faller inom ramarna för att du ska ta saker som en man.
Mm.
Du ska man up. Är du man eller mus? Är du, alltså så här, där det hela tiden faller tillbaka på hur bra du är på att stå pall.
Mm.
Även om det handlar om att förlora ditt jobb, eller även om det handlar om att få stryk, eller om det handlar, alltså så här, eller om det handlar om hur länge du kan ha erektion, eller hur stor kuk du har. Alltså allt ska vara så jävla, så du är en fucking man.
Ja.
En fucking man. Alltså till och med när en fucking 4-åring bara voltar på cykeln, typ bryter nacken och gråter, bara sluta gråta med tjej då. Var en man istället. Skärpta. Ja. Och så är du man eller mus. Alltså så här, det förstör så jävla mycket för män, men också för kvinnor. För att där har vi ju, jag ska säga, det är väl kanske det enda positiva med att vara kvinna, om man ska ta så här, könsrollerna. Det är att man redan förutsätter att vi är fucking softies och tjuter för allt. För då får vi utrymme att göra det. Varför så här... Men män får liksom inte utrymme att säga det här är så tufft för mig.
Mm.
Alltså att jag mår så psykiskt dåligt för att jag tycker att jag behandlas dåligt på jobbet.
Mm.
Alltså, så att jag tror inte att det ligger i att män mår mindre dåligt än kvinnor. Alltså när man kollar på de här siffrorna. Utan jag tror att det handlar om att män tror att de... Alltså att det är så nästan... Alltså, bögigt, för det är också en helt sinnessjuk epitet att sätta på att vara liksom så här känslosam eller känna saker, att man då ska använda så här bög.
Mm.
Alltså att det är det som är ordet för, att det har någonting med din liksom sexualitet att göra överhuvudtaget, där det också blir så här, ja, men bög, då är du närmare ett steg kvinnor.
Mm.
När det finns liksom de manligaste utav manligaste, om man ska ta i aspekten man up, bland bögar. Alltså så här, jag tror vi har sån jävla problem, och där vill jag ändå lyfta Bianca Kronlöfs
Ta det som en man. Ja.
För fan vad det är, satte fingret för mig på så många grejer. Alltså det finns så många som pratar om liksom toxisk maskulinitet och hitan och ditan. Det blir nästan så här, ibland kan jag nästan störa mig så mycket på att man hela tiden ska så här lobba så jävla mycket för snubbar och deras jävla känsloyttringar och allt sånt där. Men jag tror liksom så här, ta det som en man gav mig en sån bild av hur män tror att de måste navigera.
Mm.
Det är så här, i en intervju när Bianca sitter liksom med en snubbe och säger så här, men har du varit med om fysiskt våld?
Mm.
Och han bara, nej, det har jag inte. Och sen i nästa andetag pratar de om hur han blev så sönderspöd på krogen. Man bara, well, det är fysiskt våld.
Mm.
Galning. Så jag tror verkligen det att så här, jag hoppas att det här avsnittet kan öppna upp för dels dialog, att man hjälper statistiken på traven lite genom att våga ta upp det här med sin läkare.
Mm.
Just där om att ens sexuella hälsa påverkas. Hur det påverkar människor runt omkring en.
Mm.
Alltså som man kanske vill ligga med eller ha relation med. Eller de som man inte vågar ligga med fast man vill. Men också just det här att män måste börja ta sin psykiska jävla hälsa på allvar.
Mm.
Sök hjälp. Den finns att få.
Ja. Och håll inte på och... Jag vet inte. Håll inte på med varann och liksom förminska människors känslor. Och liksom så här... Nej, skärp er. På riktigt.
Ja.
Ja.
Ja, har du något mer att tillägga?
Nej, jag tycker så här att nu lyfter vi upp det här på bordet.
Mm.
Och nu så börjar vi prata om det här helt enkelt. Det är jätteviktigt. Vi.
Ja, och jag tror att ljudet är asbra den här gången.
Jag tror det
med. Hörrni, som vanligt, om ni har någonting som ni vill tillägga eller lyfta eller tycka till om, gå in på våran Instagram uppdrag6 och kommentera under bilder eller skicka DM. Vi blir jätteglada.
Ja. Det blir vi verkligen.
Ja, ha det bra.
Länge. Ha det bra.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.